You need to see functioning financing for large financial institutions.
Det är onsdag den 8 maj när det här spelas in och hög tid för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Den här veckan skulle man nästan kunna säga att det är breaking news med tanke på att vi har fått en stor nyhet från världens äldsta centralbank. Nu är det inte riktigt breaking news, för när det här ljuder ut ur dina lurar så vet hela världen om att Riksbanken alltså har sänkt styrräntan för första gången på 8 år. Men nog om den delikata nyheten. Förra veckan så tappade OMXS30 0,68%. Samtidigt som breda börsen OMXSPI steg 0,28%. Och båda är ju exklusive utdelning. Det får man justera för de är OMXS30GI och OMXSGI då för att få siffran INK-utdelning. Vi befinner oss mitt i utdelningssäsongen. April och maj är ju högtiden för utdelningar och vi befinner oss i maj. Det klirrar ganska skönt i kistan för många av oss. Sen årsskiftet så befinner sig nu då OMXS30GI på över 10% year to date. Så att det är en rätt trevlig utveckling i år. Och bidragande faktorer till den här trevliga utvecklingen har varit några stycken. Bland annat då Riksbankens räntesänkning idag då, som sänkte styrräntan från 4% ner till 3,75%. Alltså minus 25 punkter. Vilket då är första sänkningen på 8 år. Och kommer efter 10 höjningar på raken om hela 450 punkter från minus en halv procentenhet upp till 4 procentenheter. Och som ett resultat av det här så såg vi också kronan försvagas mot både euron och dollarn. Men ändå relativt modest får man säga. När jag satte mig för att spela in den här kring lunchtid på onsdagen så var vi ner 0,3-0,4% mot de här två stora valutorna. Så att en relativt modest reaktion får man väl ändå säga, och det här har ju varit högst förväntat. Och med tanke på att svenska hushåll har en relativt hög skuldsättning samtidigt som man har favoriserat korta löptider, och då tänker jag bolån, 3 månaders räntor, alltså rörliga räntor i folkmun, bilfinansiering, blankokrediter etc. Det är ju så rörligt det bara kan bli, de påverkas ju omedelbums när räntan stiger allt som oftast. Så det innebär ju att vi har en ganska hög räntekänslighet i Sverige jämfört med typ jänkarna i USA, där många kan plocka på sig 30-åringar och bara sitta på händerna och övervintra en period med rätt tuff ränteutveckling. Och det är klart, sitta på händerna, det är ju inte jättesvårt. Sen är det ju så också att livet pockar på, och vi har ju Maslows behovstrappa, och är det så att man ser familjen växa, då behöver man ju förmodligtvis större. Men många kan ändå sitta på händerna och egentligen vänta ut en sån här tuffare period. Det kan vi inte riktigt göra i Sverige. Och är det så att vi binder på lång tid, ja men då är vi klona på banken. Därför att då utgår en ganska hög ränteskillnadsersättning ifall det som man vill bryta lånen i förtid och sådär. Och det är inte alls säkert att banken kanske erbjuder säkerhetsbyte om det är så att man flyttar till någonting större och sådär. Så att det finns ju en risk inbakad med att plocka på sig lite långa pengar och binda räntan då. Men nu minskar ju pressen på hushållen likväl som högt skuldsatta bolag på börsen och fastighetssektorn naturligtvis, för att nämna några. Och just fastigheter är ju också en icke försumbar del av bankernas kreditböcker. Så indirekt kanske perceptionen kring implicit risk i svensk ekonomi minskar på marginalen i utlänningarnas ögon. Jag var på en investerarresa i USA, i Texas, i fjol våras. Och där sa man att vi skulle inte röra i svensk fastighetsmarknad med tång, med tanke på att skuldsättningen i snitt ligger på 66%, sa de. Och det är klart att den ökar ju också om det är så att fastighetsvärdena skrivs ner. Och det har vi ju sett en del av sen dess då. Och där sa de att vi ligger på någonstans 33%. Och hushållen här har varit pressade. Och vi vet i väst är det ju ofta så att en majoritet av BNP utgörs av den privata konsumtionen. Och den har varit under press. När vi har sett inte den högsta räntan i mannaminne, men den snabbaste uppgången i räntan i mannaminne. Från 0,5% minus till noll och hela vägen upp då till 4% där det toppade. Samtidigt som fastighetsbolagen också har varit ganska pressade. Så att det här blir väldigt intressant att se om perceptionen på Sverige kan ändras på marginalen. Och vad det kan tänkas leda till för valutan. Skolboken säger ju en sak. Men ekonomi är ju ingen, det är ingen naturlag, det är inte som gravitationen. Utan det är ju mer beteendevetenskap, vilket innebär att den utvecklas över tid. Så att det ska bli intressant att se vad som händer efter det här. Och för nu har vi ju gått före både Fed och ECB och många andra centralbanker. Men tittar man på global basis, alltså inte bara Bank of England och Norges Bank och ECB och Fed och de stora rackarna, så är det ganska många som redan har sänkt innan Sverige nu kom ut. Så. Och en annan av de faktorerna som har bidragit till glädjeskuttet på börsen senaste tiden, det är ju också förra veckans utropstecken som får sägas vara NFP-siffran. Alltså non-farm payroll som kom i fredag som mäter sysselsättningen utanför jordbrukssektorn då. Där bjöd den siffran på 175 000 nya jobb jämfört med förväntade 241 000 enligt Bloomberg. Och det här var då alltså den lägsta ökningstakten på 6 månader. Dessutom steg arbetslösheten till 3,9%. Och här låg förväntan på 3,8. Så arbetslösheten ökade mer än väntat samtidigt som timlönerna steg till 3,9% jämfört med förväntade 4% i årstakt. Så timlönerna de steg mindre än väntat. Och det här kombinerat med att Feds Jerome Powell då har sagt att det är osannolikt att nästa steg är en höjning, fick marknaden att ta ett glädjeskutt. Och sen så bidrog ju Riksbankens besked idag då också på marginalen helt enkelt. Sen är det ju värt att komma ihåg också att vi befinner oss mitt i en rapportsäsong. Och nu har omkring 80% av bolagen i S&P 500 rapporterat den här rapportsäsongen. Och så här långt ser det ut som att vi går mot 5% vinsttillväxt year on year i kvartalet. Vilket skulle motsvara den högsta tillväxttakten sedan Q2 2022. Om vi skulle stänga med den här siffran. Det var bottom line. Om vi går upp mot top line istället, alltså omsättningstillväxten, så ligger den just nu på 4,1% plus year on year. Vilket är i sånt fall det 14:e kvartalet på raken med ökade intäkter på kvartalsbasis. Dessutom har ju marknaden också blivit mer bullish till det andra kvartalet ska tilläggas, det vill säga Q2 2024. Det som vi nu befinner oss mitt i, vilket syns i vinstförväntningarna som steg 0,7% i april. Några spännande spaningar från veckan som gått är ju att i helgen så höll Warren Buffetts Berkshire Hathaway årsstämma. Och det här var ju första stämman utan parhästen Charlie Munger som gick ur tiden i november i fjol vid 99 års ålder. Han skulle ha fyllt 100 år i januari. Och där sa Warren att Greg Abel inte bara tar över som vd för konglomeratet som vi vet sedan innan utan även kommer vara ytterst ansvarig för investeringarna i portföljen. Och han sa så mycket som citat: "I would leave the capital allocation to Greg and he understands businesses extremely well. If you understand businesses you'll understand common stocks." Slutcitat. Och i kassan för Berkshire Hathaway finns nu 189 miljarder dollar. Det vill säga rejält med torrt krut då, helt enkelt. Och det här har ju också fyllts på tack vare att man har kapat steken i Apple lite grann. Den har man reducerat med 13%. Men antydde att det sannolikt då gjordes av skatteskäl efter betydande vinster. Och där sa Buffett också att det är extremt sannolikt att Apple förblir Berkshire Hathaways största innehav vid utgången av 2024. Säkert någonting som gladde en Tim Cook som satt i publiken också, vilket han brukar göra. Och en intressant spaning är det faktum att flera av de stora techbolagen i USA också nu börjar dela ut pengar. Googles moderbolag Alphabet aviserade nyligen att de inför utdelning för första gången någonsin. Vilket tillsammans med ett rejält återköpsprogram om 70 miljarder dollar fick aktien att rusa 15%. Och i den här rapporten sa man också att det är ganska bra momentum i affären när det börjar liksom, temperaturen börjar öka lite grann och aktiviteten kring annonsintäkter har börjat röra sig åt rätt håll, vilket också kan vara lite grann av en kanariefågel för ekonomin i stort. Och det här är naturligtvis positivt för Alphabet som är väldigt beroende av annonsintäkter och beroende av att hitta alternativ till det gamla traditionella sättet att söka information, att googla, nu med tanke på att generativ AI gör sitt intåg. Och här har det ju varit lite grann av en vattendelare där marknaden har varit lite orolig kring, kommer Alphabets affärsmodell att klara av en omställning mot mer av generativ AI istället för att söka någonting och få upp en massa alternativ med en massa annonslänkar? så kan man ju nu då få ett AI som mer eller mindre besvarar den frågan man har utan reklam och annonslänkar. Men det verkar ju onekligen som att Alphabet har skakat av sig den värsta oron som marknaden hade i alla fall. Ni kommer ihåg kanske när de skulle dema sina AI Bard där. Nu har de ju flera olika då. Men Bard, det, när den gjorde fel när de skulle live dema och det bara spädde på oron från marknaden. Då var då och nu är nu. Och det är inte bara Alphabet som har aviserat utdelning, utan i februari aviserade ju Meta Platforms, det vill säga Facebooks moderbolag, att de inför utdelning för första gången någonsin. Samtidigt som de också beslutade om ett återköpsprogram och de aviserade då 50 miljarder dollar i återköp och Alphabet aviserade ju 70 miljarder dollar då. Och det här fick aktien att rusa 20,3% på rapportdagen, ska tilläggas. Och sen har vi ju Apple, allas våra kära Apple, som slog marknadens förväntningar i samband med rapporten och såg aktien stiga 8,45% som mest. Det här är ju, när jag säger de här rapportreaktionerna, Meta Platforms, Alphabet, Apple, det är betydligt mer delikata rapportrörelser än under Q1 2022, för den som kommer ihåg det. Det var väldigt dramatiska rörelser. Och även om Apples intäkter sjönk 4,3% year on year här för femte gången de senaste 6 kvartalen på grund av motvind för iPhone-försäljningen och ökad konkurrens i Kina, som är bolagets tredje största marknad, så var det ett mindre dåligt kvartal än väntat. Man trodde faktiskt att det skulle se sämre ut. Även om det är så att stagnerad tillväxt kanske inte är jättebra. Och speciellt inte om man värderas någorlunda högt. Så det här är ju någonting som många har fastnat lite grann för. Förståeligt nog såklart. Men det man har sett där, det är ju att services driver ganska mycket. Och där har man en väsentligt högre marginal. Vilket också har lett till att bruttomarginalen för Apple är uppe på rekordnivåer. Tack vare att dels att man säljer mer av de dyra iPhone-modellerna, men också att services driver på ganska mycket. Och för kontext här kan sägas att Huawei smartphone-försäljning var upp 70% year on year i kvartalet, samtidigt som Apples dito var ner 19% enligt Counterpoint Research. Men idag har jag sett att det aviserades att det var rejält med fart under galoscherna för Apples iPhone-försäljning i Kina under mars. Och det här var också någonting som Tim Cook var in på lite grann i samband med rapporten. Nyheten idag då sa att Apples leveranser av iPhone till Kina uppges ha ökat 12% year on year i mars. Så tufft i första kvartalet, men ökade sekventiellt under kvartalet till att öka då 12% i mars, enligt ett analysföretag här. Det här sägs dock komma efter att bolagets återförsäljare i Kina har sänkt priserna. Så det är ju som bekant inga konstigheter, inga svårigheter alls att öka försäljningen. Det är ganska enkelt, det är bara att sänka priserna så ökar man försäljningen. Men det eroderar ju också marginalen, så det där är ju det är ju en balansakt såklart. Någonting som också bidrog till glädjeskuttet som aktien tog här på rapportdagen var att man aviserade ett återköpsprogram om 110 miljarder dollar. Så Meta Platforms 50 miljarder, Alphabet 70 miljarder och Apple då 110 miljarder dollar. Vilket är det största återköpsprogrammet någonsin för Apple och tillika det största återköpsprogrammet någonsin i amerikansk historia. Och faktum är att man sedan 2012 har lagt 700 miljarder dollar på återköp. Vilket har räckt till att återköpa 37% av alla utestående aktier enligt Factset. Så de har ju faktiskt köpt tillbaka rätt många aktier där ute. En liten rolig stat här kring återköpsprogrammet också, det är att det är mer pengar än hela Sveriges statsskuld. Eller mer än det samlade börsvärdet för 417 bolag i S&P 500. Det är pengar det med. Och det marknaden nu väntar på med spänning är ju nyheter på temat AI som Tim Cook teasat kring. De andra stora tech-drakarna har ju levererat ganska mycket på det här, men Apple har mer eller mindre bara teasat kring det. En ganska tänkvärd spaning här från Yahoo Finance är också att Apple aldrig riktigt har varit först på bollen när det kommer till nya saker. Man var inte först med smartphone heller. Men oavsett om det handlar om datorer, MP3-spelare, telefoner, paddor, headphones eller VR-headset eller vad än det är, så har man aldrig riktigt varit först på bollen. Men man är förmodligen, kanske lite subjektivt, men förmodligen den som har lyckats allra bäst. Så man har ofta varit ganska sent till festen. Så det här med att man inte har aviserat så mycket på AI-området behöver inte betyda att man är omsprungen av konkurrenterna där ute. Det här har vi stött och blött och bubblat i marknaden så många gånger. Och det kanske är dags att vi börjar vänja oss att det är så här Apple har jobbat tidigare. Så räkna inte ut dem på området AI. Ytterligare en nyhet som kom här i dagarna är att iPhone 15 Pro Max var den mest sålda smartphonen i världen under första kvartalet. Efter detta kom iPhone 15 och sen kom iPhone 15 Pro och sen kom iPhone 14. Så att de är väldigt populära. De brukar ju oftast kamma hem en större del av vinsten i segmentet smartphones också. Så ändå lite medvind för bolaget. Det blir spännande i höst om vi får lite nyheter kring AI on the edge. Om AI ger sig in i smartphones. Och det är ju kanske någonting som vi kan få se lite mer av nu när man har lanserat sitt M4-chip som kom här igår när man höll ett event där man både lanserade en iPad Air med M2-chip och en iPad Pro med M4-chip. Där det pratades om att de här chipperna skulle kunna användas i olika typer av AI-sammanhang. Så spännande, det återstår att se. Apple har inte alls levererat kursmässigt i förhållande till sina sektorkollegor i Mag7. Nu har väl Tesla haft lite motvind också i och för sig. Men med de orden, tack för den här veckan, så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du lyssnade på det här.